Välkomna till Hallwylska podden, en podcast som spelas in på Hallwylska museet i Stockholm, där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig och jag heter Emily Höglund och arbetar som enhetschef här på museet. Inflyttningen till Stockholm var omfattande under det sena 1800-talet. Många sökte sin lycka i den växande staden som lockade med en annan framtid än den i hembygden. Sysselsättning, kanske karriär och en större frihet. Men staden hade växtverk och bostadsbristen var stor. Hur såg boendet ut vid den här tiden? Vad möttes de nya stockholmarna egentligen av? Vi blickar ut över staden och de stora kontrasterna. Från nybyggda, fashionabla kvarter vid adresser som Hamngatan och Strandvägen utrustade med jungfrukamrar. Till kåkstäder i Stadshagen och Årstadal. Hur tänkte man kring klass och boendestandard? Och vilka vägar till ett drägligt boende fanns? Hur tog sig staden ur situationen? Det här är ämnet för dagens avsnitt. Med mig i detta har jag vår intendent Asmara Nigusse härifrån museet. Välkommen.
Tackar.
Och Anna Furumark, utställningsproducent från Stadsmuseet. Välkommen.
Tack.
Stockholm växte ju snabbt under det sena 1800-talet och även fram in på sekelskiftet 1900. Hur såg egentligen inflyttningssituationen ut om vi börjar där?
Ja, den var ju enorm. Och samtidigt som det flyttade många till Stockholm så flyttade det ju väldigt många ut ur Sverige till USA. Så att runt omkring sekelskiftet är det ju en otrolig rörelse. Människor är i rörelse. Och varför är de i rörelse? Det har ju bland annat att göra med att jordbruket förändras. Människor blir liksom egendomslösa. Och kan inte försörja sig längre när skiftning och sånt sker ute på landsbygden. Så de bara måste ta sig vidare. Och väldigt många flyttar ju in till städerna som vi ska prata om idag, alltså Stockholm. Och många av dem äger ju ingenting när de kommer till stan. Och ibland har de inga kontakter och inget nätverk. Och därför så kan det bli väldigt, väldigt tufft läge för många av dem. Och det kan vi ju se då att staden kanske inte alltid är beredd på detta. Att staden ökar alltså från 1850 till 1910 med enormt, alltså flera hundratusen människor på väldigt, väldigt, väldigt kort tid. Så det finns inte bostäder till alla. Det finns framförallt inte bostäder om du inte har pengar. Så att det är ju en situation då som vissa människor tar fördel av och andra lider av. Några bostadsherrar börjar att bygga ganska så fort olika bostäder. Men huvudsyftet är inte då att bygga fina bra bostäder utan att omsätta pengar. Och staden, vilket kanske är väldigt svårt att veta eller idag, ägde väldigt lite mark. Det var oerhört begränsat, alltså, så att staden hade inte heller mark att bygga hus på. Utan det blev ett problem. Och något som vi kanske tar för självklart idag, att det finns liksom en bostadspolitik eller en socialpolitik eller ålderdomspolitik eller olika typer av politik fanns inte. Det fanns inte egentligen, vad vi ska säga, ett samhälle. Om man nu tänker ett samhälle som är att man har kollektiva lösningar. Så det här kunde leda till att de som kom till staden och inte hittade en bostad, de samlades på härbergen tillsammans. Och de personerna kunde ha väldigt många olika problem. Alltså det kanske var så att du hade ett funktionshinder, du kanske var ålderssvag, du kanske var alkoholist, du kanske var en ung flicka från byn som försökte hitta en bostad. Och det skapades asyler, det som kallas för asyler i stan då. Och det kunde vara asyler för män, det kunde vara asyler för kvinnor, det kunde vara asyler för väldigt fattiga. Men det var en väldig röra av människor och problem och det fanns ingen politik att lösa det här. Va? Så mycket behövde skapas i Stockholm. Alltså lösningar behövde komma upp på bordet. Så lite grann kanske man blev tagen på sängen av den här otroliga rörelsen som fanns i befolkningen.
Och som ändå pågår under en väldigt lång tid, en ständig tillströmning.
Ja, det är en ständig tillströmning och utströmning. Det är en ständig strömning. Och det som man försöker göra där i slutet av 1800-talet är att få siffror. Statistiken växer. Man måste ta reda på hur många är det som flyttar, varför flyttar de, vart flyttar de. Och de här utredningarna, gör stora emigrantutredning, gör stora bostadsutredningar och annat, de börjar då att bli argument, alltså som ett underlag för politiken att hitta lösningar. Va? Så småningom så händer det väldigt mycket, men en riktig bostadspolitik, och så, det har vi inte förrän slutet på 20-talet. Och det är ju långt om du är 16 år och flyttar till Stockholm 1897. Du kan ju inte vänta på ett 20-tal som ska komma. Och många flickor, de blir ju, som ni är inne på och kan mycket om här på Hallwylska, blir ju också tjänstefolk, va? För det är ju något, eller hur, som är det som står till buds, eller att jobba på café. Och lyckas man inte med det, lyckas man inte inom en snar tid, alltså antingen få en bostad eller någon form av anställning, då kan man vara säker på att man blir tagen av någon form av polis. Va? Så i början av 1900-talet då skapas det något som heter polissystrar. Och deras särskilda uppgift blir att ta hand om kvinnor och barn som också kommer till Stockholm, att slussa dem till olika boenden, till asyler och annat. Och sen se till att ta dem tillbaka till centralstationen och skjutsa dem vidare tillbaka till ett ingenting. Mm.
Det låter som en ganska tröstlös situation. Men kanske borde flika in det också, att det under den här tiden finns en lösdriverilag. Det är därför man kan bli tagen av polis. Man helt enkelt måste ha ett uppehälle.
Ja, under den här perioden, sekelskiftet, så är det olagligt att inte ha en anställning, inte en hedersam försörjning. Det är också olagligt att inte ha någonstans som man är skriven. Man måste vara skriven till någon form av hushåll. Man behöver inte ha ett eget boende. Och det är ju oerhört många under den här tiden som blir inneboende. Och i detta så är det ju många individer som det går riktigt illa för. För det är också så att blir du tagen flera gånger som lösdrivare, då till slut kan du åka på 2 års straffanstalt. Och får du det, då är det väldigt, väldigt svårt att komma tillbaka. Och de ligger ju i södra Sverige bland annat, va? Så då kan du skjutsas bort under 2 års tid och få stanna där under längre tid. Och då är det ännu svårare att komma på gång. Och man ser det egentligen inte som ett straff, ska jag säga, utan man ser det som att det är en moral, att det här är en moralfråga. Det finns en väldigt stor diskussion kring den här perioden som handlar om att arbetarna inte arbetar, inte skaffar sig bostad, flyttar runt för att de har dålig moral. Att man är dålig, att folkstammen är dålig, att människovirket är dåligt, va? Och det blir liksom en stor debatt om att svenska folket håller på att bli sämre för att Stockholm får den här stora liksom inflyttningen av arbetare från landsbygden som är då alltså egendomslösa. Och då så är ju det ett väldigt stort problem, för då behöver man ju inte lösa det här med liksom ekonomiska lösningar från politikens sida, va? Utan om man ser saker och ting som ett socialt problem. För om vi på Stadsmuseet till exempel tittar på liksom hur människor flyttar inom staden, så flyttar man väldigt många gånger under ett år ibland om man är fattig. Så att man kan det se ut som att man hoppar och hoppar och hoppar mellan adresser. Och det här har att göra med att man måste ändra bostad utifrån sin ekonomiska situation. så har man förlorat ett arbete. För arbetsförhållanden på arbetsmarknaden är inte så enkla heller. Va? Det finns inga avtal som idag på samma sätt. Va? Då måste du ändra till att flytta till mindre bostad om du har mindre med pengar. Va? Så att det här då ses ibland som att det skulle vara ett moraliskt problem. Men när vi tittar på det idag så förstår vi att ja, du måste helt enkelt, det var ju smart av dem att flytta utifrån att deras ekonomiska situation förändrades.
Det är ju helt nödvändigt förstås. Men här lägger man det liksom på individens förmåga att sköta sitt liv istället för att se det som ett strukturellt problem.
Ja, ja precis. Man går in och tittar liksom på människokvaliteter. Och tänker sig att det är väldigt hotfullt för oss som har det bra i Stockholm att de här egendomslösa personerna kommer in till staden och att det ligger i deras, nästan ska man säga, liksom, ja, deras moral, i deras själsliga förmågor. De förmår inte skaffa sig en fast bostad, de förmår inte skaffa sig ett bra jobb. Och vad det gäller de unga flickorna så ska vi ju också veta att det var ju väldigt mycket som var stängt. Det var inte, man kunde inte få liksom avancera till att bli, få ett ordentligt ämbete under den här tiden. Nu, för det är reserverat för män och det är också många arbeten som är reserverade för att du måste ha kontakter för att få dem. Så att det vi kan se är att nästan alla, om man tittar på prostitutionsutredningar eller så i Stockholm, så är det ju så att nästan alla har försökt jobba som kafébiträde eller annat, va. Och även då blir väldigt många hembiträden. Och om vi går in och tittar på den frågan, eller det kallas ju inte för hembiträden när vi är på 1900, men anställda i familjer, så är ju ganska många som blir gravida. Men det, regeln är ju egentligen att du får inte bli gravid. Då förlorar du jobbet. Så att jobbet kan få dig att bli gravid. Och det kan leda till att du sen hamnar på backen och blir tagen så småningom som lösdrivare. Eller hamnar på en asyl. Så det är lätt att falla i Stockholm. Det är lätt att liksom falla djupt här. Om man inte hamnar rätt, så att säga. Och om man hamnar hos en familj som är schysst och som är bra och sådär, då kan det ju gå väldigt bra. Liksom. Och det är ju många som kommer till staden och får en lycklig resa. Och också skapar liksom företag och kontor blir en väldigt stor sak som växer under den här tiden. Och blir en möjlighet för kvinnor. Vi har i Stadsmuseets samling är en fantastisk dräkt som vi ska ställa ut i en utställning som heter Nya Stockholm som ska öppna då i november. Och det är en kvinna som vars pappa var borstbindare och så vidare. Men hon lyckas liksom att bli kontorsanställd och anställd för staden och så småningom jobba på stadshuset. Och då kommer vi då se till att ställa ut hennes liksom arbetsdräkt som är jättefin, va. Och liksom Elin Uddqvist, så är det här en väg upp för många kvinnor ifrån kanske fattigare arbetarförhållanden till att man liksom, om man slipper arbeta i fabriken. Och fabriker har vi inte pratat om någonting, kommer jag på. Det är ju hur många som helst som får arbete i fabrikerna och hela liksom industrialiseringen. Vi har ju liksom nu mest pratat om urbanisering, men industrialisering är ju en enorm stor faktor i det här. Liksom att fabrikerna, företagen behöver arbetskraft. Och en del av de här företagen har ju alltså bostäder till arbetarna som Bolinders och Röstrand och några till. Men de flesta gör ju inte det. Så va? Utan man drar hit folk så att de får möjlighet att arbeta. Men sen är då inte den andra situationen att få en bostad riktigt löst. Och därför blir det här stora inneboendesystemet. Va? Och inneboendesystemet, man kan ju tro då att man får sig ett rum, för så är det ju ofta idag, eller hur, va? Men det funkar inte så. Det som är bland det vanligaste är ju att man är nattlogerare. Det är väldigt vanligt och det har vi en hel del foton på i Stadsmuseets samlingar och skisser på. Och det handlar om att man helt enkelt har en filt som man lägger ut i ett rum. Och sen tar man bort den filten när man har sovit på natten där. Så att det kan ju ligga kanske 20 pers i ett rum med sina filtar. Så betalningen är ju att få ta in sin filt, ligga där med filten. Och sen ofta då att man sover i skift. Så att det är liksom, när du sover så sover inte jag och så vidare, va?
Men då riskerar man inte att bli tagen av polisen, så man gör det ändå. Det låter ju också, den situationen som du målar upp, det finns så många frågor som man kan borra vidare i från den här jättefina introduktionen som du gjorde. Så förstår man ju verkligen att det är ett risktagande, ett nödvändigt risktagande förstås, eftersom man inte har någon försörjning på landsbygden när man kommer in. Men som både kan leda till en stor framgång och en annan framtid, men som också verkligen riskerar att man tappar allt. Det måste ha krävts mod att bryta upp ifrån hembygden och ge sig in i den här situationen. Som vad tänker jag på? Och det hör ju också dit att en stor andel eller merparten av de som flyttar in till Stockholm är arbetarklass. Som du säger, man kommer från landsbygden. Och merparten är också kvinnor.
Ja, jag börjar tänka på en massa saker här när det som kom upp där. Det är allt från Vilhelminas årsanteckningar. Då skriver man typ sammanfattning av varje år från när hon är född. Då hämtar hon ju de tidiga åren från sin mamma. Men just den här beskrivningen av Stockholm i mitten av 1800-talet, precis innan den här byggboomen kommer, att de beskriver Stockholm som en så här smutsig småstadshåla. Och det är just det här att det är ingen reglering över stadsplaneringen, så det är verkligen misär ute på gatorna. Och då, Vilhelmina är uppvuxen på Kornhamnstorg i Gamla stan. Och hon beskriver där hur det knappt gick att gå på trottoaren. Det var ju knappt trottoarer. Bara massa smuts på gatorna och så, ingen renhållning. Hur isen kunde ligga ända in till juni där i staden mellan broarna, som hon kallar det. Just för att det är så isolerat och kallt. Och det här med kyla och så här bostadsstandarden, det kommer vi ju säkert komma tillbaka in i. Men sen så växer ju Stockholm. Bara att vi befinner oss här på Hamngatan 4 är ju ett exempel på det. Det är ju först då Strandvägen, den första stora paradgatan, byggs. Och här blir det ju bostäder som inte är direkt för arbetare. Valt och Vilhelmina ägde ju flera hyresfastigheter runt om Östermalm och så. Så där har jag kunnat titta på hyreskontrakt, och det är liksom, ingen arbetare skulle kunna betala den hyran.
Det som är så spännande där, tänker jag, som du pratar om, det är det här palatset som finns, är ju också en del verkligen att det rika Stockholm växer ju under sekelskiftet, så att Stockholm drar ju sig isär, kan man säga. Alltså rika blir ju mycket, mycket mer rika och framgångsrika, och det växer ju en borgarklass av nyrika personer, va? Och man ska komma ihåg det också, att det är ju inte så att det bara är misär, utan det är kontrasternas stad, alltså både kontrasterna och konflikternas stad som det blir mellan de som liksom växer, de husen som växer på Strandvägen som du pratar om, som man ibland kallar för liksom rikedomsbaracker. Så att, jätteintressant. Och också det här då att man eftersom alla är inne i rikedomsbarackerna, det vill säga att arbetarna ser ju vad de rika personerna har, så blir det ju en längtan att liksom kopiera det här hemmet, va? Men det borgerliga hemmet, det kräver ju tjänstefolk, tjänstepersonal. Alltså att städa så här mycket, att tvätta så här mycket på sekelskiftet, eller ha alla de här sakerna, även i mindre skala, kräver ju jättemycket jobb. Så det blir otroligt slitsamt för arbetarkvinnorna när de ska då, liksom, när de kommer upp sig lite. Och det är viktigt också att komma ihåg kanske att arbetarna är också väldigt skiktade. Alltså yrkesarbetande arbetare har väldigt mycket bättre ekonomi än de som arbetare som är längre ner på skalan, va? Så att de här övre skikten av arbetare försöker ju och vill liksom efterlikna de rikare hemmen, de rikare bostäderna, där också ett antal av kvinnorna ju är inne i. Och om vi pratar om kvinnor också, så är det ju så att de är ute och jobbar väldigt stort, alltså 1880, 1890 och så. Men sen finns det en stor längtan ifrån de högre skiftens arbetarmän, att kvinnorna ska tillbaka in i hemmet. För att då är man en riktig hedervärd man som arbetare. Då är man en riktigt fin arbetare om man har en hemmafru. Så att alltså, vi kommer liksom runt 1910 och så vidare, så är det verkligen en önskan om jag har en lite bättre position som arbetare, att min fru är hemma och att vi försöker i mindre skala ha en salong. Alltså, och det kan vara så här att man bor hur trångt som helst. Man kanske är staplade i sovrummet, men man skapar sig en liten minisalong med jättefina saker. Och pratar vi bara om inredningar, alltså kring den här perioden, hur hemmen ser ut. Det är ju som liksom teaterscener, eller hur va? Om man tittar liksom på 1800-talets början, då är det ju liksom mycket liksom mildare vad det gäller hur mycket mönster, hur mycket prydnadspryttlar, hur mycket liksom växter, allt det här va. Men sen runt den här tiden så hemmet blir ju, det blir ett otroligt fokus på hem och bostad, trots att vi har den här situationen med att det är så många som inte har ett hem eller en bostad.
Eller kanske just därför att det blir en statusmarkör,
ja,
att det
har ett, ja,
hem och ett välskött hem.
Ja.
Att kunna ta ut någon från arbete och visa sin sociala status på det sättet.
Ja.
Och det var ju också många som hade husor, även inom medelklass och övre arbetarklass.
Ja, ja.
Så det pyr ju också lite överallt i den här staden av både kontraster, upprörande kontraster, men också arbetstillfällen som uppstår i allt det där.
Ja, och nästan en sån här hemfetischism, alltså att man har hemmet som liksom både någon slags fantastisk plats att visa upp, men också inne i hemmet så har man, jag menar, jag tänker man har liksom som en offentlig sfär där i de här salongen. Det har ju ni här, eller hur?
Absolut,
de fantastiska offentliga rum som Hallwylska palatset har. Och sen de här separerade, lite mer privata som är, dit ska inte någon gå, utan här avskiljer jag mig ifrån gatans vrål och så. Men jag har de här offentliga delarna där det nästan är som en stor show, eller hur va?
En uppvisning. Ja.
En uppvisning. Mm. Så hemmet liksom blir verkligen under den här perioden en scen, eller hur va? Mm. Och då man skulle jobba i det här, tänker jag, och se, oj, de har det här är det fina, jag vill också ha det. Och hur man då senare tar över det med en mindre skala.
Och där ser man ju också vilken skillnad det kan bli i hur du arbetar. För ibland undrar man i de här intervjun med tjänstefolk varför de väljer att nämna vissa saker. Mycket med att arbeta i ett hem, ger bostad och andra förmåner. Bland de där intervjuerna så fanns det en som kom in som kökspiga här, Anna-Greta. Och då är vi inne på 20-talet. Men hon beskriver det, hon kommer in här efter att hennes syster Olga slutar. Så hon liksom ger över sin plats till systern. Och systern hade varit här i 7 år. Men nu ska hon gifta sig och emigrera till USA. På tal om hitta en bättre framtid. Och då beskriver hon det här. Att hon, precis som sin syster, kom när hon var 16 år gammal till Stockholm. Och precis som systern så kunde hon komma hit på ett tryggt sätt, i och med att de hade en morbror som bodde här. Så flyttade in hos morbrorn och gick tillsammans med dem till Arbetsförmedlingen för att hitta plats. Och Anna-Greta, så är det att hon säger att först så kom hon till, ja, inom medelklass där och ska jobba som en ensam jungfru. Men hon stannar bara en dag och en natt, för hennes bostad i huset är bara en soffa i köket. Och köket är ett litet rum med inget fönster. Hon beskriver bara, det var så odrägligt, det var, nej. Hon tänkte inte stanna där. Så att där märker man ju i vissa fall, om man har den lyxen av att ha ett kontaktnät redo här, så kan man välja att säga nej till de värsta platserna. Men du är ju utsatt. Sen så får hon tjänst hos en annan och så jobbar hon där en hel säsong utan att de betalar ut hennes lön. Sen går hon med sin morbror och drar arbetsgivarna inför rättegång, så hon får sin uteblivna lön, 150 kronor. Men efter det så blev det att hon hade möjlighet att jobba för, vad var det, en tidigare finansminister eller så, han skulle sluta. Men där skulle hon vara ensam jungfru eller ta platsen här på Hamngatan 4. Och då valde hon gå hit. så beskriver hon att hennes syster fick 40 kronor i månaden. När hon började sen så fick hon 50 kronor i månaden. Och mamsell som jobbade i köket, som bestämde i köket och hade 100 kronor i månaden. Men utöver det så ingick ju boende och mat i lönen. Men det intressanta här är ju att flera av rummen här i huset var ju tjänstebostad. Här där vi spelar in podden var tjänstebostad åt betjänten Eskil Agrell. Det som är vårat personalkök idag och mötesrum, det var museichefens bostad. Där jag har mitt kontor, som vi kallar guldgrotten idag, väldigt mycket förgyllda saker, där bodde mamsell. Så att det är precis två trappor ner från oss, så nästan halvvägs ner under marken. Men då är det bara tvärs över gården till köket, så hon har nära dit. Där guiderna byter om, det var kammarjungfruns tjänstebostad och så vidare. Men sen fanns det ju de som jobbade i huset som inte hade tjänstebostad inne i huset. Anna-Greta var en av dem. Och då beskriver hon att hon först får bostad i Strandvägen 25 som paret ägde den fastigheten. Där bodde redan portvakten, Wahlström, i det viktiga här, gårdshuset. För där märker man att det är en stor skillnad. Vi har de här stora fina palatsen längs med Strandvägen, men det är skillnad med att bo i huset eller bo på gården. För på gården är det mycket enklare, det är oftast inte vatten indraget, ingen el, ingen avlopp eller liknande. Så att på så sätt så kan ju arbetarklass och överklass bo granne med varandra, men fortfarande bo helt skilda världar. Anna-Greta så hamnar hon inte ute på gården, utan hon får rum i det som är portvaktens bostad. Så jag vet inte om de inte hade portvakt då, eller bara en portvakt som jobbade i skift. För det var ju så här. Portvakten bodde inte i huset. Han hade långa dagar. Från 7 till 11 tror jag. Men då fick han promenera emellan. Men det var inte bra, sa hon. Det fanns, hon behövde inte gå ut på gården för att gå på toaletten eller så. Så det verkar ha funnits en garderobsklosett, som det kallas, torr och dass då. I den här tjänstebostaden och så. Men det var, hon fick vandra genom mörker och så. Och liknande. Hon beskriver det som väldigt obehagligt. Men bara något år senare så fick hon sen istället en ny lägenhet av paret. På Smålandsgatan här bakom NK ungefär. Ett rum. Och där trivdes hon mycket bättre. Men då var det ju paret som betalade hyran, alltså Walter och Wilhelmina, och möblerade. Så att då ingick ett möblerat hem eller rum för dig när du jobbar i privat tjänst.
Jag tänker att vi kanske skulle zooma ut lite över stan och titta på hur ser den egentligen ut vid den här tiden. För att om man tänker på det ur ett modernt perspektiv utifrån idag, så tänker man kanske att vissa stadsdelar hör till olika samhällsklasser och så. Men här är det ju också uppmixat i och med de här tjänstebostäderna som finns också i rikemanskvarteren. Kan vi teckna en bild över hur ser Stockholm ut om vi börjar någonstans 1850 och glider över sekelskiftet? För jag anar att det är mycket som händer.
Ja, det är mycket som händer. Nej, men från början är som vi vet, som du var inne på, det staden mellan broarna, det är ju Gamla stan. Och där har vi ju Skeppsbroader och allt sånt. Så att, men sen växer ju staden successivt, steg för steg. Och det arbetarna är ju framför allt, alltså om man nu säger där bara finns i stort sett arbetare. Eller det finns ju några palatsbrotflats där också från början. Men det är ju Södermalm. Så när vi börjar liksom se och titta på de här fattigare familjerna, som deras flyttmönster och så är ju det mycket på Södermalm. Och vad det gäller de rikare familjerna så bor ju de under perioder, alltså Norrmalm och även Gamla stan, Kornhamnstorg runt omkring där. Men successivt blir det ju förflyttning till Östermalm. Och sen ska vi ju komma ihåg att vissa delar av Östermalm är ju fruktansvärt fattiga. Där liksom Agnes Lagerstedt heter hon, men där hon röstar upp på Nybergsgränd och gör både på Spillgatan och flera andra gator. helt nya bostäder för arbetare, för där är det ju också fruktansvärt slum. Så att det flyttmönstren är i alla fall att man så småningom liksom som överklass flyttar mera åt vissa delar av Östermalm, men det är fortfarande skilt vilken del av Östermalm man bor på. Och Södermalm är länge en arbetar stadsdel. Men det jag tänkte på som du sa också, Asmara, som är intressant, det är ju det att man bor ju nära varandra. Alltså både komma ihåg det här med, som du nämnde nu, med gårdshusen. Alltså som är, som du precis säger, en mycket liksom enklare variant av hus än gatuhusen. Plus då att man faktiskt bor, som ni var inne på, i de rikas hus när man är fattigare. Va? Så att det är lätt att se att man inte har. Så det är inte så konstigt heller att så småningom det... Vi har ju en stor liberal liksom sväng som kommer i slutet av 1800-talet. Liberala idéer om alla människors lika värde och så vidare. Va? Och när den politiken så småningom kommer in, alltså när man väljs in i kommunfullmäktige och så vidare, då börjar man ju tänka att vidgas den här staden. Vi måste köpa till områden. Och det är bland annat då, 1903 får Stockholm en ny borgmästare, Carl Lindhagen, som driver den här frågan tillsammans med andra liberala politiker och ytterligare. Det kommer in, den första socialdemokraten kommer in också. Och det blir ju en viktig fråga, alltså för de liberala, att skapa liksom mer av ett samhälle. Och annars så är det ju väldigt mycket, som ni också varit inne på tidigare, filantropisk verksamhet. Alltså, och där är det många, många kvinnor som är involverade i den. En verksamhet som heter Centralförbundet för socialt arbete skapas bland annat av en kvinna som heter Gerda Meijersson, va? Och hon är en viktig person vad det gäller det här med bostadsfrågan, för hon skapar alltså bostäder som är precis liksom för kvinnor som inte är gifta. För precis som du var inne på i början så pratade jag också om att det är väldigt mycket kvinnor i staden. Staden består till väldigt stor del av ensamhushåll, och det är kvinnor som är ensamma med det vi så kallade då för oäkta barn. Och vi har alltså kvinnor som föder barn utanför äktenskapet, och det är den sorgligaste statistiken att titta på, det är de här deras levnadsförhållanden. De dör alltså mycket, mycket mer, de här barnen som är så kallade oäkta barn, än barn som är födda inom äktenskapet. Och det som inte heller har funnits när staden inte har haft mark, det är att man inte har haft plats för stora sjukhus och annat. Och så att man måste ju ta tag i de här frågorna rent generellt. Liksom. Hur ska vi se till att människor får det lite bättre? Och då är bostadsfrågan en hälsofråga. Alltså vi kan inte bo och sova så här som vi pratar om som nattlogerare. Vi måste ha ett epidemisjukhus. Så det byggs ett epidemisjukhus där staden har köpt ny mark, och det börjar byggas då nya bostäder på olika ställen. Men det leder inte till den här snabba förändringen. Jo, epidemisjukhus, det är bra, men just det här med att staden har tänkt sig att nu så bygger vi nya bostäder. Men av någon anledning, så det kan ha varit att de var för dyra. De blev för dyra, så det dröjer ändå. Det blir medelklass som kommer att flytta in i Carl Lindhagen och de andra politikernas första liksom,
Inte arbetarklassen som
de var tänkta till. Nej, inte de fattigaste till. Arbetarklassen, nej. Så att det är en lång fråga. Och det som också är då, Årstadal är ju bland det värsta området. Alltså om vi ska prata om, alltså, var finns Stockholms gränser? Ja, Stockholm är ju längre ut, men kommunikationer och vägar har inte byggts ordentligt till alla områden. Och det blir ju när liksom de offentliga kommunikationerna kommer till, alltså spårvagnar och så småningom bussar och allt det här, då är det ju lättare att bo längre bort ifrån sitt arbete. För det är ju en nyckelfråga, var ligger industrierna? Om jag ska jobba på Münchenbryggeriet och om jag inte har råd att köpa en cykel, då kan jag ju inte bo hur långt bort som helst. Va? Så det krävs liksom det här med att kommunikationerna är utbyggda för att man ska kunna ta sig fram och tillbaka till arbetet. Va? Så det är många saker, det är många liksom politikområden som måste uppfinnas, alltså för att det ska bli ordning i stan.
Men nu när du pratar om stadens gränser och så fungerar det väl på så vis att det finns en plan för själva staden och hur man får bygga. Men sen när man kommer utanför planritningarnas gränser, då är det lite mera vilda västern i vilken standard man får bygga i. Är det så?
Nu ska inte jag säga att jag är arkitekturhistoriker här, för det är jag faktiskt inte. Men när jag läser på här och försöker förstå hur Stockholm har växt, vilka hus som har kommit och hur det har gått till, så är det ganska svårt att se att det i början finns en generell reglering av bostäder och byggande. Utan det drivs väldigt starkt av privata intressen. Alltså, vem är det som vill bygga och var har den personen pengar att bygga? Men så småningom så börjar detta mera att regleras. Och det är ju så att om inte staden äger marken inne i stan på olika ställen, då kan staden inte heller bestämma över vem som får göra vad. Mm. Så det är lättare att som familjen Hall vill bygga ett privat palats under den här perioden och få, alltså att man äger marken och därför kan jag bygga det här. Det är lite svårt att säga exakt var stadens liksom gränser. Det kommer successivt tillbyggnad, men det här Årstadal, det är ju det som benämns i bostadsutredningarna som det absolut värsta liksom stället. Där liksom tyfus sprids för att man har helt enkelt inte vatten och avlopp. Och om det här är ju så äckligt så att det kan man inte riktigt gå in på. Men ni förstår, det är ju exkrementer och bakterier som gör att barn dör. Människor dör för att det är såna här riktigt dåliga system. Så betydelsen av vatten och avlopp i Stockholm, den kan ju aldrig liksom underskattas. Så på Stadsmuseet så har vi kvar ett par såna här bostäder. Där det är en familj som heter Pilqvist som har bott länge och som flyttade in vid sekelskiftet och så. Och det är en tidigare intendent som heter Pia Maria Hallberg som har forskat kring deras liv. Och de fick ju alltså gå över 100 trappor upp för att liksom kunna ta bort sin slaskhink. För det fanns ju ingen toalett, inget avlopp, ingenting sånt. Och det fanns ju det som man kallar för spisrum. Väldigt många hade ju inget annat sätt att laga mat på. Och mat har ju också med hygien att göra, va? Om man blir sjuk och magsjuka och allt det där, va? Så det man kan se på Stadsmuseet är ju en kakelugn med en inbyggd vedspis i. Och det är liksom hela det liksom området. Och så var det ju för väldigt många. Alltså det är ett jättejobb att liksom kunna bara klara av att göra mat, sköta sin hygien, allt det där. Knappt man kan förstå hur enkelt det är för oss idag jämfört med allt detta tunga slit liksom. Vad hon gick och tvätta har jag ingen aning om faktiskt. Men de rummen finns att se fortfarande om man vill liksom så.
Mm. Ja. Men Årstadal och Stadssagan och de här områdena, de kallas ju egentligen för kåkstäder. Ja. Jag tänker också att det är ju någonting som man kan förvånas över, men att det fanns, ja, här. En annan sak som förvånade mig lite grann är att just om man tänker på ordet kåkstad, då får man ju känslan av att det är någonting som växer fram organiskt. Att man med de medel man har skapar sig en bostad för att alternativet är att sova ute eller kanske bli tagen av polis. Men de här områdena anlades ju också.
Mm. Ja, men det var en artikel där jag hittade, så det är tydligt att det är ju just det här, möjligheten att göra snabba affärer som byggherre. Och då är det precis som du sa tidigare, att de som äger marken, de vill ju bara sälja det så dyrt som möjligt. De bryr sig inte om vad som byggs där sen. Och det är ju inget så här tanke eller krav utifrån stadsplanering i de ytterområdena kring att det ska vara en fungerande gatumiljö och att det ska finnas vatten, avlopp och liknande. Utan det är bara den som kan betala bäst så. Och då blir det ju på ett sätt möjligt för de här nya byggherrarna, som då inte bara är att de har sett större kapital som tidigare grosshandlare och så, utan här är det hantverkare, snickare och timmermän och liknande som nu kan få lån från banken, för att det här är en lukrativ marknad och det är rätt så oreglerat med lånen här också då, att få kapital till att köpa mark och sätta igång ett bygge.
Mm.
För de vet, bostadsbristen är så stor, så du kan ju ta ut hur mycket som helst i hyra, så du kan ju snabbt få tillbaka pengarna om du lyckas bygga huset då.
Mm.
För att då är det ju väldigt många som går i konkurs, för de är inte affärsmän i grunden så. Och på så sätt kan du snabbt bli rätt mycket fuskbygge. Och man vill ju ha pengar så snabbt som möjligt, inte stå ute med dem. Så då blir det ju att man mindre anlägger kåkstäder, för att man vet att det finns arbetare som inte har råd att vara kräsna.
Mm.
Nöden är så stor. Men då finns det till exempel några som går i konkurs om och om igen tills man ändrar i lagen. Och det gör ju också att det ändrar i standarden, för då ändrar det standard med bygget och det ändrar i standard då med resultatet. Men då är det att till slut så blir leverantörer och byggarbetare trötta på att inte bli utbetalda. För om en byggherre går i konkurs så kan en ny byggherre komma och köpa det lånet av banken och bostaden och börja fortsätta bygga på fastigheten, men han har inga krav att betala ut skulden från den tidigare ägaren. Så det är ju att många kan bara fortsätta om och om igen. Jag tyckte att den värsta beskrivningen där var ju egentligen inte bara kåkstäderna som blev till, utan också vad som hände i byggnadsprocessen. För det finns ju också många som är hemlösa vid den här tiden då, som inte ens har möjlighet att få den värsta sortens bostad. Men då är det ju att det här byggs med hantverk, så då kan det ta över ett år att bygga en fastighet. Tänk er, då kommer vinter, regn. Har du inte lyckats få tak över byggnaden så blir den väldigt fuktskadad. Och det kan ta över ett år för byggnaden att torka ut. Och man vill ju inte lägga en massa pengar på värme. Så då gör man den billiga lösningen. Att man tar hemlösa människor och låter dem bo i ens halvbyggda fastighet. För att de med deras kroppsvärme ska torka ut byggnaden. Och det blir ett så vedertaget koncept att man börjar kalla de här hemlösa för svampar. Så de blir liksom semi-hemlösa, för de flyttas då bara runt. Så fort de har lyckats torka ut en fastighet till mycket för att man ska kunna fortsätta bygga den, tar byggherren dem till nästa fuktiga fastighet där de får liksom sätta sin filt.
Det är inte konstigt att lunginflammation och sånt är det man dör av när vi tittar på statistik under den här perioden. Det är oerhört många som dör i lunginflammation. Alltså så. Och det, jag menar, precis som du beskriver nu, det, alltså man tänker det är alltså både Gröndal, Mälarhöjden, Älvsjö, Bromma, Nya Huvudstad, Nya Hagalund, Årstadal, bla bla bla. Det är många områden som har liksom det här som är så kallade kåkstäder och precis det här du beskriver. Och jag har jättesvårt egentligen att svara på din fråga exakt det där med gränsen. Var är gränsen för var i Stockholm? Utan, och reglering, det ser vi väl varken du eller jag, Asmara, att man kan... Det dröjer lite grann. Vi måste liksom flytta oss några årtionden fram. Och tills vi får en kontrollerande, alltså bostadspolitik. Och den här bostadspolitiken, den avsätter ju inte riktigt ordentligt avtryck i ett stort byggande förrän vi kommer ännu någon årtionden fram, va? Så att man måste först liksom verkligen enas om att vi har ett problem, så att man, och att det är också det samhällets problem. För det vi var inne och pratade om förut var ju att man såg det väldigt länge som att det var en moralisk fråga. Det är fel på dig som människa för att du flyttar in i ett ruckligt boende. Du har en låg moral, va? Och den inställningen tar ju lite tid att förflytta. Till att man börjar prata om att det här är, vi måste komma in med samhälleliga ekonomiska lösningar. Och det är ju något som är väldigt viktigt också, tänker jag fortfarande idag, att värna att vi har ett samhälle, att det finns liksom ett kollektivt. Och genom att titta på den här perioden så kan vi också se att det har funnits perioder när vi egentligen inte hade ett samhälle i Stockholm. Det fanns ingen socialpolitik eller äldre vård eller fattigdomsvård eller missbruksvård eller någonting. Och hur fungerade det? Jo, det fungerade på det sättet att alla hamnade ännu längre ner tillsammans, va? Mm.
Och det finns en fruktansvärd utredning som heter 1912 års män som undersöker de här bostadshotellen.
Och som folk hamnar i. Det är väldigt många som, om de inte hamnar på grubbens, på fattighem eller annat, eller asyler, så tar de in då på ungkarshotell eller alltså såna här bostadshotell som finns och ligger i Gamla stan och lite överallt i Stockholm. Och de kostar bara 40 öre, så då kan man bo där. Men det är ingen som riktigt förstår hur vedervärdiga de är. De här är ju också alltså, privata aktörer då som har. Så då är det en läkare som heter Andrev Alvén, som är bror till Hugo Alvén. Han har förstått att de här är ett stort, stort problem, de här ungkarshotellen. Så då gör han 1912 tillsammans med ett antal andra personer en utredning då, som går under namnet 1912 års män. Och han gör det vi senare kallar för Wallraffa. Så de klär ut sig. Det är ett gäng läkare och andra som går in och så sotar de ansiktet och klär sig i arbetarkläder och går in på de här då ungkarshotellen och undersöker. Och då, eftersom man under den här perioden också är intresserad av statistik och mäta och sånt här, det är liksom ett otroligt intresse för det. Så minutiöst så gör man detaljstudier av detta, så, som då kommer ut i olika reportage och annat. Va? Så att då så kommer det fram att på de här ungkarshotellen så samlas det liksom snus, kräk, bajskiss överallt på golven och så, va? Och att det är liksom fruktansvärda förhållanden. Och det här leder till så småningom att några av de här stängs, de här ungkarshotellen, plus att de går över i egen regi. Och den här jätteschyssta läkaren då, Andrev Alvén, han tar över ett av de här större och bygger nya, bättre bostäder, plus till att det blir läkarvård flera gånger i veckan för de här fattiga personerna. Va? Så att det händer ju någonting, alltså, bara vi tar oss några år framåt så blir det mer och mer en, liksom en satsning på att vi måste titta så hemskt det ser ut. Så att en av vägarna framåt som man gör är ju både att med statistik och foton börja med sociala reportage, alltså foton och teckningar kring det här. Och en av de tidningarna som blir viktiga är den här tidningen för social tidskrift då, alltså Sällskapet för social, Centralförbundet för socialt arbete med Gerald von Koch och de här då utredningarna som kommer. Så det tycker jag är intressant, att liksom både statistik och foton, och det foton är egentligen en viktig sak, alltså det sociala reportagets uppkomst. Det är väldigt starkt både i liksom London och New York att man använder sig, att man går in på såna här hemska bostadsställen. Och så växer det fram liksom en ny journalistisk genre som är det liksom avslöjande sociala reportaget. Och det är någonting då som bidrar till att politiken påverkas till att liksom vi måste göra någonting åt. Det är ett verkligt problem. Så att det är som att det måste ut i den offentliga diskussionen att vi har en bostadsfråga. Och det behöver köras liksom flera gånger om innan då Stockholm på allvar. Liksom, och också så handlar det ju om att socialdemokratin får en starkare liksom position i politiken. Va? Så att då kan liberaler och socialdemokrater enas om att vi har inte bara en social fråga, utan vi har ett antal frågor som samhället behöver tas hand om. Alltså både då handikapppolitik, ja, äldreomsorg, allt vad man nu kallar det för, alltså de här områdena då.
Men det är klart, det är ju en förflyttning egentligen, en människosyn i vad som är ens eget ansvar och vad som är samhällets ansvar. Och jag blev ju nästan lite chockerad över det här som du berättade om, de hemlösa som man kallar för svampar. Men nyckeln är ju det som du berättar, Anna, att om man tycker att det är ens eget ansvar, det är då man på något sätt kan behandla människor på det sättet. Men att förändra den inställningen, det är klart att det tog väl den här tiden och de här fotodokumentationerna som inte går att säga emot, att man börjar se vad blir egentligen effekten av det hela.
Och så. Ja, man måste liksom se verkligheten och enas om en verklighet. Va? Och det finns ju väldigt länge så finns det skillnader på det ideala hemmet. Alltså tanken om liksom att nu ska vi fostra arbetarna till bara de liksom skaffar sig ett bra hem. så kommer ju det blir ordning på dem, va? Så, va? Men för att skaffa sig ett bra hem så måste man ha en bra lön. Alltså det är många liksom förutsättningar för det. Och när man börjar inse att det är inte enbart en liksom själslig moralfråga hur jag tar mig fram, då är det ju också så att man börjar lösa liksom situationen mera för, alltså med ekonomiska verktyg, och att politiken ser det som att det är deras fråga. Va? Mm. För innan så, om man bara ser det som att det är ditt eget fel allting. Det är ditt fel.
Ser man ju genomsyra liksom hela samhället där. Det är liksom ditt personliga rykte, anseende, din sedlighet. Det tar sig inte så extremt fall som i arbetarklassperspektiv, men bara av de här sakerna man möts av med tjänstefolket och katalogfolket här i huset. Att det är ju, ja, även om du får tjänstebostad på Strandvägen, ja men det är ju portvakt där. Och då blir det också vilka tider du kommer hem, om du har möjlighet att komma in eller inte. De här hyreskontrakten och liknande jag hittar där, det är ju mycket av de här gatuhusen då, det är ju överklassen och gårdshus arbetarklass. Men i vissa fall märker man ju också att även i de finare hyreshusen så är man ju medveten om bostadsbristen väldigt väl. För vissa kontrakt så står det, ja men änkefru ska hyra 6 rum och kök där. Och då ingår oftast, även om det är 6 rum eller 2 rum eller så, så ingår matkällare, vedkällare, men också, nästan alla skriver det i kontrakten där, vindskontor. Och då tänker jag först bara, vindskontor, behöver alla? Men sen så inser man ju att i ett av de där kontrakten där med änkefrun till exempel, så stod det att uttryckligen hon har rätt att hyra ut i andra hand rum som hon äger då till hedliga och ordentliga hyresgäster. Så att hyra rum i andra part, och då inser man ju att det var ju ett bra sätt att kunna betala den här höga hyran själv som du har på din stora våning. Det är ju hyra ut vindskontoret och liknande med rätt så hög kostnad där. Och sen så är det ju, ja, jag tror jag nämnde vid något tidigare avsnitt, Nils Litberg där. När han är full, när han blir professor och festar ute tillräckligt länge, så när han ska komma hem så han har tappat bort sin nyckel till ytterporten, och ringer på, men portvakten vägrar att öppna för en sån där opolitlig person som han ser. Det har tydligen regnat ute, så han är så här dyngblöt och kommer där med liksom regnkappa på. Så han får ju sova på centralstationen över natten, bara kura ihop sig vid ett element där och klara sig till nästa morgon. Och det är ju andra som jobbar här, Sonja, som var Vilhelminas andra sällskapsdam, när hon går på, det är inte ens ohedligt eller något, men bara att hon går på bröllop hos en vän och då kommer kvällen bli sen. Ja, då säger hon att hon går och övernattas hos den tidigare sällskapsdamen, fröken Ida Ose, som blivit så gammal att Vilhelmina har flyttat ut henne till en lägenhet på Strandvägen 13. Det låter väldigt kargt först. Vilhelmina vill ju inte att någon skulle dö i huset och liknande. Mm. Men hon fick så här 5 rum och kök där och husa. Och de sågs varje dag ändå, hälsa på varandra. Men då är uttryckligen, där är tydligen inte problem med portvakt. Medan här, om Sonja skulle försöka komma in i det här huset efter bröllopet, ja då skulle ju Wahlström, portvakten, vara tvungen att stanna här till väldigt sent och hålla sig uppe. Mm. Och det är hela tiden det här, alltså tanken bara av hur du i din personlighet och ditt beteende påverkar vad du har rätt till i möjlighet med boende eller jobb. Och att det är sån översyn.
Mm. Och också det du beskriver, liksom det här med en portvakt som en gräns, att vi sätter gränser också. Och det här, jätteviktig sak som du tar upp, alltså möjligheten till försörjning, alltså att hyra ut, det är ju också arbetare som på väldigt stor del, alltså som hyr ut till andra. Och det här är ju liksom en väldigt stor sak vad det gäller ett problem då om du är kvinna. och behöver hyra ut till fyra män eller någonting sånt, och du har bara ett rum. Och det är lite grann för oss svårt att förstå idag att du har, alltså den vanligaste bostaden för väldigt många är ett rum och kök. Så hur kan du då ha tre inneboende? Det är ju väldigt, väldigt liksom svårt att tänka sig praktiskt hur det skulle gå till om någon av oss till exempel skulle ha tre män och vi har hemma och det är ett rum vi har. Hur klär du på det? Hur klär du av det? Hur liksom, och också då det som Agnes Lagerstedt då, som småningom skapade det här stiftelsen för arbetarhem, säger att det blir omöjligt för barnen att göra läxor om de ska leva så här och ha hem där det är tre inneboende män och sen ensamstående mamma. Var ska barnet göra läxorna? Så situationen driver ju ut barn också på gatorna. Det finns ju liksom en ideal bild av familjen som är väldigt stark under sekelskiftet, som handlar om att man är en kärnfamilj och allt sånt, va? Men tittar vi på fotografier eller uppteckningar och texter så är det ju väldigt mycket att barnen är ute och leker med andra barn. Männen är väldigt mycket på restauranger eller krogar. Det finns ju enormt med krogar. Och också om vi har en sån här dålig liksom, bostadssituation, så förstår vi ju att det är andra delar av staden som man vänder sig till. Man går på krogen, man dricker mycket, man liksom är på restauranger om man är lite finare. Och Stockholms nöjesliv, det blomstrar ju. Och det blomstrar ju säkerligen tack vare också att många kan inte vara hemma. Många har inte plats liksom för det. Och barnen har ingen plats att göra läxorna. Barnen har ingen plats att leka. Utan de behöver ta sig an och leka och vara på gator. Och då kan man ju vara oerhört glad över att parkerna växer fram i staden. Alltså att det blir en Vasapark, att det blir olika parker runt omkring i staden. Där barnen ändå kan också få leka eller vara i. Va? Mm. Och mer så växer det fram en idé om att barn också behöver ett rum i en bostad eller ett hem eller en plats. Men det dröjer ju. Det här är liksom inte den tiden. Och det är ju egentligen barnen som är mest utsatta i den här situationen. Och där kan jag komma till en annan sak som man också ser då, som man tjänar pengar på. Som också leder till en ännu mer problematisk bostadssituation. Det är ju att många fattiga har fosterbarn. Och här pratar jag liksom inte nu om änglamakerskor, utan jag pratar om fattiga som har alltså fosterbarn för att man får pengar för det. Man får liksom, hur kan man försörja sig om man inte har några pengar överhuvudtaget? Ja, man kan hyra ut sitt lilla rum, man kan också ta sig an fosterbarn. Så vi har hur många exempel som helst på det. Och en av de familjerna vi ska ta upp i utställningen Nya Stockholm, som har det väldigt liksom mycket förvecklingar i stan på olika sätt, där är de redan väldigt fattiga och så tar de ändå tre stycken fosterbarn, va? Och det kan förekomma att man har två spädbarn och annat och så, och det kan vi ju se då i det här förflyttningssystemet. Om man går in i Rotemansarkivet som Stadsarkivet har digitaliserat, då kan man följa sina kanske släktingar eller andra personer och se hur ofta de byter adress, och man kan också se hur många som bor under samma tak. Va? Om man har tjänstefolk, om man har fosterbarn, om man har liksom boende, så ser man ju det tack vare de här rotemännen. Mm. Och rotemännen, de håller ju koll. De är ju egentligen som bostadspoliser, kan man säga. Va? De både liksom antecknar om du har fått fattighjälp, om barnen har fått träskor, och om du har suttit i fängelse, alla möjliga sådana här saker kan man få reda på om man går in i det här Rotemansarkivet. Och så ser man ju flyttningssystemet. Och det här finns digitalt utlagt på Stadsarkivets sida. Så att det är väldigt lätt att följa det här. Så.
Och det är en kollega till mig som faktiskt tittade på Rotemansarkivet kring vilka som var inskrivna här. Så då ser man ju alla med tjänstefolk och liknande. Och då är det ju, där märker man ju också att en del är inskrivna, det här kanske inte är deras fysiska hemadresset, de har tjänstebostad här, men de har en bostad via hushållet. Och så de kan vara på Strandvägen eller så, men de är inskrivna här. Och där är det en, till exempel en husa som får barn. Så barnet, det är en av tre totalt i den här Rotemanslistan som är födda i Stockholm. Bland alla som är skrivna här. Alla tre är barn till tjänstefolk. Så ingen annan är född i Stockholm bland de som jobbar här i hushållet. Igen det här med det är inflyttning. Men då är det, så hon föder ett barn. Och sen så märker man, hon jobbar väl här bara ett kort tag. Men barnet hinner födas och det skrivs in här. Och sen så står det liksom året efter där, blir fosterbarn. För hon är ju ensamstående. Så att där märker man just att det är, alltså ens möjligheten att behålla sitt barn är ju inte alltid självklart. Speciellt om man jobbar i privata hem som det här. Och det där med att de är som bostadspolis, det fick jag en känsla av bland arkivmaterialet här kring fastigheterna Valdemina ägde. Så är det några få brev skrivna av hyresgäster eller liknande. Om det varit konflikt eller klagomål eller så. Och då skriver de till herr Glaumann, han är ansvarig på kontoret här. Så han är väl Walters högra hand och tar hand om de här frågorna. Men det, jag blir intresserad då av en som jag stötte på, för då verkar det vara någon som känner Glaumann. Och det är väl också det, via att man känner folk så får man bostad. Det är ju ingen allmän bostadskö i turordning. Men då har han väl tydligen fått hjälp att få bostad där på Styrmansgatan. Men han ligger tydligen hemma sjuk, ofantligt sjuk, och han vet att Rotemans, de ska komma. Men han kommer inte kunna ta emot dem. Så då skriver han ett brev till Glaumann och ber honom att han vidarebefordrar sina alla underlag de behöver för att bevisa att han bor där, och bara ber Glaumann att ta emot dem istället. Han har försökt informera dem om det här, de har försökt komma ett par gånger och så, men han kan inte. Så man ser hur han är verkligen rädd för att det inte ska gå rätt till här. Han måste skrivas in av Rotemännen. Han måste kunna bevisa att han har en bostad där. Men det jag tyckte var intressant där var också att det kopplar igen till det här med om det är ditt eget fel eller inte. Att det är din sedhet, din anseende. För att det är, jag blir så förvånad över hur han skriver. Bara, ja, men jag är en sån eländig person att jag utsätter herr Glaumann för det här. Att han måste hjälpa mig igen och så. Han till och med slutar brevet med. Ja, egentligen kanske bäst det skulle vara om den här sjukdomen bara tog mig så jag dog. Så att jag inte liksom var ett problem för er längre. Att man verkligen så här klankar ner på sig själv. Och ungefär gör att den situation man är i speglar ens personlighet, istället för att bara säga gud, det är otur att jag ligger här i typ influensa, eller vad det var. Spanska sjukan gick ju runt. Men att där blev det så tydligt exempel på att man verkligen vill inte ursäkta sig kring sina omständigheter. Tydligt visa att man tar ansvar för sina brister. Mm. Också när man läste om det här, också det material du skickade där med konsekvenserna av bostadsbristen och att det inte finns, speciellt för barn och så, möjlighet att ha eget rum, någon trygg plats. Och det finns det inte riktigt samhället ute, så blir ju den här gängkriminaliteten otroligt stor. När man läste den, hur beskrivs, alltså det känns som exakt hur man skriver i media idag. Idag är ytterförorterna, då var det liksom Kungsholmen, Söder, liknande, mitt här i city. Men samma sak hur man beklagar sig över det, hur man säger ja, att polisvåld ska vara lösningen eller annat. Och sen hur man vänder det till att nej men, självklart kan det inte bli något bra av de här barnen om de har ingenting bra runt omkring sig. De har inget bra boende, levande. De har ingen bra skolgång. Ingen bra framtid i yrket. Något så talande som när du kopplar det här till alkoholen och hur många som dricker. Att ett av de första förslagen var, ja men gör så att barn inte kan dricka. Ta bort alkoholen från dem. Alltså det säger ju direkt bara hur de överlever vardagen där också. Men då tyckte jag att det var så intressant där, det där skiftet. Från att se det som ett personligt fel till någonting systematiskt som samhället, som staden ska ta ansvar för. Är också just den här att ha inblick i misären på ett personligt plan. För då var det ju den här kvinnan du nämnde som byggde de här fastigheterna som var bättre för arbetare, där hon sänkte väl hyran om man såg till att ta bort inneboende, för hon såg att det var ett stort problem. Men det speciella var ju att hon valde att bo i fastigheten med arbetarna.
Mm. Precis, och Agnes Lagerstedt, hon, precis som du pratar om nu, hon åker ju till London och tar inspiration till Stockholm. Och det är ju många influencers som kommer så småningom till Stockholm, men hon gör det och där ser hon hur man har arbetat där med att göra då bostäder. Och det hon börjar med är ju att hon gör skollovskolonier, för hon är som, precis som du säger, extremt oroad över barnens situation. Och hon ser liksom att skolan är ju tänkt att bli lyftet. Skolan är tänkt liksom att nu ska arbetarna liksom komma framåt på många sätt. Och det är hennes ambition som lärare. Och det går inte riktigt. Hon märker att de är trötta, de har inte mat. Varför har ni inte gjort läxorna? Och sen gör hon ju då, som du säger, då hembesök. Hon besöker olika barns hem som inte riktigt klarar av det här med läxor och alltihopa, och då förstår hon att de har ingen plats, de är hela tiden, det springer in massa män överallt och så, va? Och frågar mammorna varför det har det så här, ja men jag måste ju hyra ut för att försörja mig liksom. Och då så säger hon liksom att ja, men då ska jag göra ordning av det här, så då börjar hon rusta upp då hus som staden äger på Nybergsgränd. Men sen kommer hon fram till att de här är standarden på stadens hus är så fruktansvärt dåliga, och staden har oftast hus som egentligen bara finns för att de är ett resultat av att staden har dem på grund av att gatoregleringen snart ska ta dem. Alltså det är många såna här dåliga hus som ägs av Stockholms stad i början av slutet av 1800-talet, början på 1900-talet, och då så säger de, vi måste faktiskt börja om från början, vi måste bygga hus åt arbetare med god standard. Och hon får med sig också, det är viktigt att komma ihåg att det har funnits liksom väldigt många goda själar som har engagerat sig i det här. Det är flera från kungahuset som engagerar sig i Stockholms arbetarhem. Det är också Hirsch, alltså flera av, det är många judiska familjer som är engagerade i att försöka lösa bostadsfrågor liksom så. Judiska företagare som gång efter annan liksom satsar i byggprojekt på olika sätt för att fattigare människor är både fattiga judiska familjer, det känner vi ju väl till på Söder, men också som jag sa Gerda Meyersson som bygger hus åt ensamstående unga kvinnor och så vidare. Alltså det är många som engagerar sig, och när den här stiftelsen då, Stockholms arbetarhem, får liksom in ordentligt med kapital, då kan de ju bygga ett antal hus. Och till slut så är det ju så att de har byggt för många hundratals personer på flera gator på Södermalm. Så har ju de nästan gjort en större insats än Stockholms stad har hunnit att göra då, va. Så att vi ska inte liksom underskatta heller de här privata aktörerna som kan vara lärare, som kan vara olika typer av andra, som faktiskt, vi kan inte vänta, säger de. Vi kan liksom inte vänta på någonting som kan komma sen. Vi måste göra de här privata lösningarna för människor går på knäna. Så va? Barnen har ingen framtid. Så att det är ju en tid också där man liksom verkligen tycker jag ska ha respekt för alltså alla som ändå försöker göra någonting. Även om vi ser liksom med behovet av att ett samhälle ska komma och ta över, va? Så det är liksom, det handlar ju om människors liksom liv och död, och många kvinnor är ju så utsatta för att, som vi pratade om där, att man, om man blir gravid så måste man kanske sluta sin anställning, och då kanske man också hamnar i, vilket många kvinnor gör vid den här tiden, hamnar i prostitution. Och det ser man ju också som en moralfråga, inte som att man försöker försörja sig. Så det är ju därför också då man kan behöva hamna då på straffarbete och så, va? Så att det är många sådana situationer. Och det är också som är väl liksom, alla de här frågorna som du var inne på, Asmara, de hänger ju liksom ihop. Att man behöver ha ett arbete, man behöver ha en bostad, man behöver ha en fungerande utbildning. Och det är ju det egentligen som liksom grundtankarna i folkhemmet så småningom blev. Att människor behöver få liksom en dräglig fritid, en dräglig arbetstid, och man behöver liksom kunna liksom försörja sig. Och man kan alla de sakerna, då kan man också vara en god medborgare. Så att, och kan känna, det måste ju liksom finnas någonting att känna en gemenskap kring, va? Det är ju en svår situation, så att säga. här så var det ju en bra situation, alltså på halvilska.
Mm. Och det är väl kanske det som också gör det mer talande, mer och mer varför man kan vilja hamna i tjänst i privat hem om förutsättningarna är goda. För det tänkte jag också på, här var det ju snarare exempel på manlig tjänstefolk som gifte sig. Ja, då fick de ju flytta ut ur huset här, men de fick 2 rum och kök för sig och sin nya fru på Floragatan 17 här i Östermalm, för paret ägde fastigheten. Och då när jag läste senare här bland intervjuerna så är det också tydligt att när de får sedan barn så får de en ännu större lägenhet i fastigheten. Så helt plötsligt där så kan du ju få förmåner som liksom medelklass eller högre är de enda som har råd att betala det kontant, men du får det via jobbet. För det är ju så, själva lönen är ju lägre för hur boende, mat och liknande ingår. Men här märker man ju att lönen i pengar som är standard, den räcker ju inte med hyrorna som bara skenar iväg och kostnaderna. Så att få det, att det ingår och att du har en arbetsgivare som ger dig det i hög standard, det kan vara guld värd. Men jag tänker också på det när vi kommer tillbaka till barnen. Det tänkte jag inte på innan för det här avsnittet. Det är ju beskrivet här att när Valt och Vilmina ger sig av till sina sommarnöjen, Hildesborg utanför Landskrona till exempel, ja då följer ju chauffören med, men chaufförens familj och barn också. Så att de behöver ju inte ha de här sociala insatserna med sommarkoll och så. De får ju åka till härskapet sommarställen. Glaumann som jobbar på kontoret, hans barn får åka dit också. Så när Glaumann och hans fru ska resa utomlands, ja då får hans barn bo med Vilhelminas familj där ute vid Hildesborg. Och att på så sätt, man förstår att klassgränserna finns fortfarande, men att där bland barnen så märker man ibland att det liksom suddas ut på ett sätt. De kan leka med varandra på landställen där. Jag för mig att det är kuskens dotter. I början det som blir museichefens tjänstebostad. Först var det kuskens bostad och sen när han flyttar ut så blir det gårdskarens bostad. Och det är de enda i tjänstefolket som hade familj med barn boende här i huset. Men kusken har en dotter. Och jag för mig att det är hon och att det inte är gårdskarens dotter. Men som utbildas till lärarinna och liknande. Och då ett tag så får hon hänga med på lektionerna när Rolf har privatinformator här. När han bor här i huset som tonåring. Så att det är också på ett sätt att helt plötsligt kan du i arbetarklassen få möjlighet att ta del av den här överklassens föremåner. Bara för att du är kopplad i huset och nära dem.
Det gäller att ha tur, verkar det verkligen som. Ja. I där. Men vilka yrkesgrupper egentligen är det där det fanns en möjlighet till att få bostad via arbetet? Är det endast inom tjänstefolkets sektor eller finns det också på andra håll?
Ja, det är väl de stora fabrikerna. Bolinders och liknande över Kungsholm och så att det är...
Ja, några av fabrikerna, men det är ju inget så här generellt tror jag för fabriksarbetare, utan det har att göra med att företagsledningen är framsynt. Så, va? Precis som ni pratar om halvilska familjen som har en generositet mot de anställda som inte alls alltid, alltså man kan inte ta det för givet så att säga. Men poliser till exempel, de har ju bostad. Men då är det också så att det skiljer sig om du är gift eller ogift och liksom såna här saker. Så att om ni tänker det gamla polishuset som är, ja, alltså som fortfarande är en del av polishuset, så var det ju arbetarbostäder där inne. Och det finns ett antal andra yrken också då som har det. Och då så krävs det ju säkerligen liksom viss god vandel och så vidare för detta. Och det är förstås speciellt att bo på polishuset och jobba på polishuset och ja. Och det finns ju också sjuksköterskor och andra som har på i vissa läkarbostäder, präster. Ja, det finns ju många som har det. Om man nu börjar prata om den här frågan kommer jag på nu att det är ju fler som har det.
Det svåra där blir väl den oreglerade arbetstiden och det här möjlighet till fritid och så. Och polis, du påminner mig också om det man kanske glömmer bort. Soldaterna, kaserna, alltså det var ju en enorm grupp boende i Stockholm vid den här tiden. har ju talat om de är med klotterböckerna.
Mm, bekantskapssökesavsnittet.
Ja, men det
där
också.
Kan man också höra mer om hur parker och sånt blir en plats att söka kontakt för kärlek. Som man ju inte kan göra i det privata hemmet egentligen. För det är inte så privat hemma. Det är mer privat i det offentliga rummet. Jag tänker också på det här med en sak som vi kanske inte har nämnt, men som är viktigt att ha med sig i den stora fördelen av att ha en bostad genom arbetet. Inte bara att man får en plats, men också hur hyresmarknaden såg ut vid den här tiden. Att det var ju inte billigt att bo på de här ganska hemska platserna som ju har målats fram här nu också, utan att det kunde vara dyrare per kvadratmeter än de stora, rena, luftiga bostäderna som man kunde ha tur att landa.
Ja, och det var ju orsaken är att jag ville prata om bostäder, så det är ju Bengt Claudelin igen, en favoritperson för mig här, bland katalogfolket som jobbar för Vilhelmina och jobbar väldigt länge för henne. Men då, han skriver ju brev till sin syster Fanny, och där får vi helt plötsligt veta så mycket mer annat. Vi kan följa dem utanför hemmets väggar. För katalogfolket tycker jag är ett bra passande exempel där man jämför med tjänstefolket kring föremål och så, för att de fick ju ändå rätt bra lön i jämförelse med andra. Men då har de inte förmånerna av boende och mat, att det ingår i det, utan de måste fixa egen bostad och så. Och Claudelin, han började jobba här 1913. Då skriver han väldigt glad till sin syster Fanny att han har fått tjänst här och måtte bara det fortsätta. Det är bara ett år först, men det kanske fortsätter framåt. Han får 5 kronor- om dagen, tror jag, början han räknar till att han får månadslön på 120 kronor. Det blir en årslön på 1440 kronor. Och vid den här tiden så var det väl att en lärare kunde ha en årslön på 1500 kronor. Så på ett sätt är det väldigt bra. Akademiker med museiassistent. Men då tittar vi ju på kostnaderna för boende. Och då är det ju kanske 500 kronor per rum om året. Eller så, det är mer än en tredjedel av din lön. Om du har tur, det är ett genomsnittspris när det är större lägenheter. Men när det är enskilt ett rum, eller som han till slut hittar, rum med kokvrå, inte ens ett rum och kök, så är den mycket högre. Så de mindre enskilda lägenheterna där de bor ensam är högre i snittpris. Men vi kommer till det, för han hinner inte få en bostad snabbt där. Han är bara glad att han har fått jobb, och så skriver han till sin syster Fanny att han har också hittat plats inneboende, ett rum, hos fru Winberg. Han skriver hur han sitter där och försöker skriva brev till sin syster Fanny i kylan, för fru Winberg vägrar att lägga till mer kol. Så han är ju helt beroende av henne kring värme och liknande, och han ber sin syster att skicka pengar för att han ska klara hyran. Så även med det här nya jobbet, med den här lönen han tycker är väldigt bra, han skriver att han tar hand om småräkningar och något annat, så det verkar som att efter att han har jobbat heltid här går han hem och sen jobbar in på natten hemifrån med räkneskaper åt någon annan för att tjäna lite extra pengar. Och ändå har han inte råd att bara leva. Mm. För han kan ju inte laga mat där, så det är ju äta ute hela tiden också, eller betala någon inneboende fru där. Men det räcker inte med det. Sen så, några månader senare, så skriver han att nu börjar man märka att han vill komma bort från det där rummet. För fru Winberg, hon försöker ju tjäna in så hon kan betala hyran för sin lite större lägenhet där med de här inneboende. Och då har hon tagit en till som ska få hans rum. Han måste alltså flytta ut ett kort tag. Det är väl någon som kommer bara för att jobba en säsong eller så. En kvinna. Så då får han flytta in i fru Winbergs sons rum. Och han beklagar sig till sin syster att han har betalat en veckas hyra i förväg. Han skriver att han gör det för att vara snäll, för att hjälpa fru Winberg så hon klarar sin hyra, så hon inte slängs ut och så. Men han sätter sig i rummet där och han ska sova. Vid midnatt får han äntligen gå och lägga sig, och han får inte en blund. För han får knappt plats i sängen. Och det är knappt en säng, det är en divan, en bäddsoffa. För att det är redan fullt i den. Det är ju vägglös.
Mm.
Så han är uppe hela natten och försöker döda de här lössen. Han nämner det här till fru Winberg, men hon säger bara, nej, men ta lite av det här medlet så ska de dö. Nej, det funkar inte. Så hela den tiden han bor där får han knappt en blundsömn, bara för att han utsätts för den där ohyran. Men min favoritsak där då är ju att sen efter 13 år, jag vet inte hur länge han bodde i Stockholm innan han började jobba här, men han började 1913 och 1926 skriver han till sin syster Fanny. Nu har han äntligen fått det han har längtat efter hela tiden, en egen bostad. Och då har han faktiskt, jag måste visa. Han är så glad så han gör faktiskt en liten ritning åt sin syster över lägenheten. Planlösningen, hur han ska sätta möblerna och så. Han måste skaffa egna möbler nu helt plötsligt för han har ett eget rum. Och då är det att han har fått ett rum med kokvrå på Majorsgatan, så på Östermalm här. Så gångavstånd till jobbet. Pris är 800 kronor per år. Det är där vi kommer till det här. Han är rätt bitter över det här priset. För han har en granne som bor en trappa upp. Som har två rum och kök. Och hon betalar 1100 kronor om året. Så delar man upp det så blir det ju 550 per rum för henne. Medan han betalar 800 och han har inte ens ett riktigt kök i det. Så att det är tydligt hur bittert det är. Har man råd att betala för en större lägenhet så får man mycket billigare än de som har bara råd med ett litet rum. Men ska se om jag kan läsa det här. Då ska vi se. Lördag 13 januari flyttar jag till min nya lägenhet. Jo du, äntligen har jag lyckats få det som jag alltid längtat efter. Och visserligen har jag bara hyrt den för ett år och med tomma väggar, men nu piskas jag till att skaffa möbler. Och han har fått okej från en möbelhandlare att köpa lite möbler på kredit. Han beskriver dem allt, bokhyllorna är väldigt viktiga. Inte så djupa, men tillräckligt många för att få plats med det han ska ha. Och adressen är Majorsgatan 8 på Östermalm mellan Linné och Humlegårdsgatan. Och sen så är den här ritningen. Det jag tyckte var spännande här då var just att med den här ritningen så ser man att han har en liten etta. Det är en liten kokvrå där. Han har fönster där han planerat har sitt skrivbord. Han har plats för olika bokhyllor, korkmatta. Han har en tambur. Det tycker han är viktigt att markera. Så han får ett riktigt rum jämfört med hallen. Det är inte bara in genom dörren in i rummet. Men i den där tamburen finns både dusch och WC. För det är inte självklart. Det måste man också tänka på. Med många av de här bostäderna så finns oftast inte toalett och tvättmöjligheter. I de här fina fastigheterna, valt av mina äger, så beskrivs det oftast att det finns badrum och klosett, alltså toaletter att tillgå ute på gården. Det finns även tvättstuga där för dem, men att man måste planera tiden med hyresgästerna, de andra hyresgästerna via portvakten. Vid några få tillfällen står det att det finns garderobsklosett, alltså torrdass, uppe i lägenheten. Men då måste du betala extra avgift för att den ska komma och tömmas. Så mycket av tjänstefolket som har bostad här i huset, de kan ju inte tvätta sig här. Utan de går till Sturebadet, många av dem beskriver det, och betalar och tvättar sig och bastar där. Lite ironiskt vid ett tillfälle blir så tydligt, men intervjuar köksan tror jag det här. Och frågar henne, ja, hur var det? Vad hade ni toalett och badrum här? För här vet man ju, tjänstefolket hade toalett här på innergården, som fick gå över gården. Och sen byggdes, men först på 20-talet, ett badrum. För tjänstefolket nere i källarnivå. Det är ju toalett, badrum för oss idag. Men köksan sa att hon inte ens visste att det fanns ett badrum i huset för tjänstefolket. Så det är som vanligt, det är förväntat att ska du hålla hygienen så gör du det utanför din bostad. Mm.
Jag blir lite nyfiken på nu också paret från Hallwyls hyressättning. Du sa att det var hyror så att inga arbetare bodde nog där. Hur står det ens? Är det någonting som man skulle kunna kalla för de här ockerhyrorna som de tar i sina?
Nej, snarare att det är hyror som att man märker vilken samhällsklass de väntar sig ska bo där. Inte bara utifrån hyran utan också vad som ingår i det. För att igen, om man gör den här jämförelsen som Bengt Claudelin gjorde med sin lilla lägenhet jämfört med en större, det är samma princip där. Skulle vi bryta ner de här sex rum och kök till ett rum i kostnad, så skulle de hamna under vad Claudelin betalar. Men du måste ha råd att betala hela den här summan. Det är det som är problemet, och många av dem uttryckligen säger att du inte får ha inneboende. Den jag nämnde, hyreskontraktet med enkelfrun, det gör jag för att det var så tydligt undantag bland hyreskontrakten att hon fick tillåtelse att ta in inneboende. Men de måste godkännas av hyresvärden. Och det är inte så lätt. Vissa av de där som jag ser, då har de ju hört av sig till antingen människor som kan gå i god för dig om du blir hyresgäst. Eller hör av sig till din arbetsgivare eller liknande. Och de måste skriva ett brev som visar på att du är pålitlig nog att få bostad. Det räcker inte bara att visa att du har råd att bo där.
Mm. Jag tänker det du är inne på, det här med ockerhyror och om det var eller inte var. I det här fallet så verkar det ju varit ganska dräglig standard också och så. Men på 1890-talet så kommer det flera liksom utredningar. En som är en man som heter Gustav Geijerstam gör 1894 som heter Anteckningar om arbetarnas bostadsförhållanden. Och han är författare och samhällsdebattör, och då lägger han liksom en grund där han säger hur illa det ser ut, det här med att det inte är vatten och alla de här lössen som finns, att det är oerhört liksom smuts och att man inte har möjlighet att tvätta sig eller tvätta sina kläder ofta leder ju också till att man förstås lever liksom smutsigare. Om du ska släpa en hink för att svabba golvet och det är jättehögt upp i huset du bor och du har vatten väldigt långt bort. Allting blir ju mycket, mycket, mycket svårare och mer komplicerat, va? Och sen kommer en utredning 1895 där en man som heter Carl K. Åberg då är med och gör, och det är också då han verkligen talar om, alltså det är ocker med fattigdom. Det är det han liksom pratar om när han tittar liksom också på hyressättning och de här situationerna. Så det är inte okänt, utan det blir diskussioner, stora diskussioner på 1890-talet. Både om det här med hyrorna och vem som betalar mest och standarden. Och det blir också mycket in i statistiken. Alltså hur stora bostäder, vem bor var och allt det här med rotemännen, va? Så att jag tror liksom att desto mer de här liksom faktan kommer fram, så blir det oundvikligt med förändring, va? Så att människor successivt måste man hitta en mer rättvis hyressättning. Man måste hitta alltså det som leder fram till allmännyttan. Men man ska ju veta och känna till att folk har betalat ett pris innan för de rättigheter eller de förutsättningar eller de levnadsförhållanden vi har idag. Vi liksom, det är människor som har kämpat för att samhället skulle flyttas framåt. Och det finns också något att förlora om man inte känner till den här historien. Och därför tycker jag det är så viktigt att bra att ni bjuder in till såna här kunskapssamtal på Hallwylska museet kring hur var bostadsförhållandena. För jag tror att det är många som tar för givet att det fanns allt ifrån att det fanns ett pensionssystem eller så, va?
Jag tror vi behöver runda av där. Vi har pratat otroligt.
Det
finns så mycket i det här ämnet, och lite grann så befarade vi det när vi satt oss här för att språka samman. Det här kommer bli ett långt avsnitt. Men det har varit otroligt intressant, och jag känner att det finns mycket att fundera på just kring orsak och verkan. När man tittar på städer och när man tittar på samhället och hur det ser ut. Vad är det som ger vad? Och var ligger ansvaret egentligen? Är det på den enskilde eller beror det på strukturer? Och utifrån det, vad är egentligen de bra vägarna framåt? Så tack så hemskt mycket för att ni kom hit och pratade om detta. Tack Asmara, tack Anna. Okay. Och tack alla ni som har lyssnat till oss.